Podplay.
Blev du ledsen?
Av det retsamma sticken i Alex och Sigges podd mot mitt storvulna romanprojekt.
Mm, ja. Det var det jag tänkte på. Vi kanske till och med kan få in ett litet klipp från deras podd. Ja. Vi ska se om det kommer någonting här.
Ja. Jag måste faktiskt säga det. Jag tycker att det han säger är ju helt enkelt för snyggt paketerat för att jag ska tro på det. Mm. Och jag vet inte vad som är värst där, om han talar sanning här eller om han ljuger.
Ja. Vad handlar det här om?
Ja, det var ord och inga visor. Vi kanske ska hälsa välkomna först också till vår, två män i podd, till våra lyssnare med Erik Schüldt och Daniel Schelin, som sänds i samarbete med Expressen Kultur. Jag har ju aldrig förr glunkat om en bok medan jag skrivit den. Och jag kom ju här helt sådär utom mig själv förra gången. Och jag ångrar ju så bittert att jag liksom ventilerade detta. Detta var ju liksom en liten strupe som jag blottade. Och naturligtvis ska väl vargen hugga på den, såklart. Jag får helt enkelt skylla mig själv. Så är det. De säger jättemånga intressanta och roliga saker, tycker jag, som jag tänker prata om.
Vi backar lite. Ja. Du har alltså under några månader varit tjänstledig och skrivit på en roman.
Ja, det är första gången på 15 år som jag försöker få ihop till en roman.
Just det, okay. För det var väl lite som med Knausgård att du deklamerade att du skulle sluta med att vara författare.
Ja, det gjorde jag ju också under lång tid. Sen är jag framgångsrikt. Jag skrev någon novell, någon barnbok och sådär, för att skrivandet om barnbok upplevde jag som tillvänt till familjen. Medan det konstnärliga skapandet är väldigt navelskådande och inåtvänt, och det vill jag liksom inte hålla på med när jag hade små barn. Men sen har jag väl kanske med åren, nu var det många år sedan, jag upptäckte att det kanske var, fanns ett visst mått av självcensur i det där också. Så började för många år sedan när Jens Liljestrand, kanske 5 år sedan, och så där, frågade mig om jag ville skriva en novell till Expressen. Då jobbade jag inte här. Och då var det den hösten som pojken Alla hade spolats upp på stranden, och då skrev jag en novell utan bokstaven A till hans lilla ära. Och på det, sen har jag liksom i små stunder då försökt arbeta upp till en roman, helt enkelt. Så därför blev jag lite sårad, förstås, manligt. Så det kan bli jättekul, det kan bli så här, två män i en podd sitter och har en sån här proxykrig med två män i en annan podd som är mycket större.
Mm. Men, ja, jag tänkte vi skulle prata lite om det längre fram, den dynamiken. Okej, så att du sitter hemma och skriver på den här romanen. Och den har då inte bokstaven A.
Precis, den har inte bokstaven. Till stora delar, sen måste det till ett A på slutet. Och det är just det jag håller på att skriva. Så att säga, Alex och Sigge påpekar ju mycket riktigt bland annat att det är pretentiöst det här. Och det är också experiment. Ska det här vara experiment? Det är redan gjort.
Din invändning är då att det är ju, och det är en ganska bra invändning, att det faktiskt är gjort. Alltså det är ju ett litet problem, måste man säga, för honom.
Och det är ju mer intressant än kanske det här lite mera slafsiga som jag tror Sigge säger i början, att jag sitter och säger det här bara för att jag ska göra någon slags marknadsföring av en bok som för övrigt inte ens är skriven liksom, klar.
Jag menar inte att han var iskall inför bilden, eller att han inte kände så här inför bilden. Jag menar bara att jag tror inte att det var den bilden som fick honom att få någon slags mindre kris och inleda romanskrivandet. Och jag tycker att det är smutsigt att använda den bilden för att påstå det.
Men det är massor av roliga saker som de säger som har att göra med pretension och få mig att tänka på självkänsla. För det första så liksom det här med att man, jag tycker det är väldigt roligt att Alex säger att han, om då kan man ju skriva, det har redan gjort, vad ska man göra, ska man skriva en bok med någon som dyker upp med en hatt på varje sida?
Jo, men du måste också nämna det ju hela tiden. Han tog av sig sin höga hatt och la den på bordet bredvid sig. Det skulle kunna vara, men jag skulle
tycka det var jätteroligt om han lyckades göra det.
Precis, så alla figurer i den här boken skulle ha en hög hatt.
Ja.
Och det måste kommenteras då på olika sätt hela tiden.
Ja, alltså jag är ju då av det skrotet och konat att lyckas han med det och få till en roman som fungerar för det, så är det liksom hatten av.
Det är verkligen hattenörd. Ja, och att man aldrig får glömma bort hatten. Alltså det får inte vara så att det alla har hattar i början och sen så kommenteras inte det, utan hatten måste hela tiden benämnas så fort en människa kommer in i ett rum, så måste ju någonting med hatten. Och vad händer med den här hatten? Ställs den av på hatthyllan? Eller,
ja, precis.
Sätter man ner den på golvet?
Ja, men jag får ju så här, samma känsla lite grann som... Jag skulle inte påstå att det är så många som håller på med såna här typer av... det som ser ut som romanexperiment, det är väl på ytan. Men vi får oftast så att säga, höra att det här är redan gjort. Så att säga. Och jag kommer från en konst... Jag tycker det är konstigt liksom att jag... Alex och Sigge har ju båda var för sig skrivit jättefina böcker om barndom och uppväxt. Jag menar, för mig skulle det vara konstigt att säga liksom, att men barndom, det gjorde ju Proust. Det är redan gjort. Alltså, liksom det är någon form av sådär, olika syn på litteraturen. Men framförallt har det väl att göra kanske med pretension. Jag tror att de upplever nog att vi är jättepretentiösa, det verkar så, i våran podd. Eller vad säger du?
Jag vet inte... Alltså, jättepretentiöst. Apropå det där med hög hatt så kommer jag på att Proust har ju skrivit otroligt mycket om hattar. I och med att det utspelade sig vid förra sekelskiftet och alla hade hatt.
Mm.
Och där lärde jag mig att om man skulle vara cool typ 1890-talet så la man inte sin höga hatt på hatthyllan. Utan man ställde den på golvet medan man minglade. Och sen så gick man, när man skulle mingla vidare, tog man upp hatten under armen. Och gick till nästa sällskap och ställde ner hatten på golvet.
Ja, för att visa att här minglar jag nu mer. Eller?
Ungefär. Och att man liksom... Man är så kär i sin hatt så att den liksom vill man inte lämna i tamburen, utan den har man med sig, fast på golvet förstås och inte på huvudet.
Mm.
Men okej, okay, om vi...
Men jag måste lägga till en ny hatthistoria då, eller en mössa, som har att göra kanske lite grann med det här med det här kulturetablissemanget och synen på vad som är tillåtet och inte tillåtet i romanen. Att för många år sedan så, den här bilden har blivit med mig många år sedan så pluggade jag i Uppsala och jag var ännu mer fåfäng kanske än vad jag är nu, och jag passar otroligt dåligt i mössa. Jag har ett äggformat huvud, det är som mitt hår döljer. Så jag ser ut som en fosterhinna som är trädd över mig, så jag vågade inte. Så jag vågade liksom omkring och frös där, men då fick jag tag i till slut en, det här var ju då efter muren om man säger så länge, en sovjetisk gammal pälsmössa som är så stor, du vet. Och den tyckte jag var underbar att ha, den kan jag ha liksom, det här. Men grejen var att Uppsala var så glesbygdsbetonat att alla tittade på mig som om jag var verkligen någon som tyckte att han var någonting. Liksom. Kommer du med din jävla pälsmössa? Du tror att du är någonting. Och så där upplevde jag att det är när man gör ett romanexperiment i svenskt kulturliv. Liksom, lite grann, att det kommer någon att tycka att han är någonting. Liksom. Och det här har att göra med självkänsla. Jag egentligen har ju bristande självkänsla. Jag vågar ju inte egentligen grunden skriva om inte jag tror att jag kan göra någonting som ingen annan kan. Liksom.
Mm. Men kanske är det det som Alex och Sigge lite stör sig på i det här projektet, att skriva en bok utan bokstaven A, att du döljer dig bakom en ganska speciell form istället för bara skriva på.
Precis, och nu i slutet av boken är inne på det, då ska jag bara skriva på, och det är jättemycket jobbigare så att säga. Det är lättare att, man brukar säga att det finns en gammal anekdot om DDR-författare, att det fanns ett antal namnkunniga och de var ju vana att skriva under censuren liksom. Och nu när muren föll så trodde alla att nu kommer de komma ut på banan. Nu kommer de stora liksom, för detta östtyska författarna ta över. Men det gjorde de inte, för de klarade inte komma upp på banan. De kom inte upp på raderna, de var vana att skriva mellan raderna. De lyckades inte frigöra sig själva. De behövde det här tvånget på sätt. Många av dem försvann liksom, lite grann. Så det är inte omöjligt att det är det. Men det är också det här med vad som är pretension. Pretension är ju för mig samma ord som anspråk egentligen. Att överhuvudtaget skriva en bok är pretentiöst, om du ska ge ut den så att säga. Du kan ju skriva en bok som du lägger i byrålådan, då slipper du anspråket. Men om du liksom ger ut den och tycker någon annan ska köpa det, och då är det som att ställa sig på torg, på en stol, på en pall och ropa hör ni, här har jag något viktigt att berätta. Och för mig är då liksom, jag tror att många av mig lider kanske lite grann med det här. Jag tycker att Sigge Eklund inte gör det. Jag lider lite grann med det här moraliska kravet man har då. Att när jag då ställer mig på den här pallen så måste jag säga någonting samhällsnyttigt i någon bemärkelse. Någonting som rör någonting annat än mig själv. Medan Sigge, med tanke på hans senaste bok, han klarar av att ställa sig på pallen och ropa hör ni, det är fint när fettet rinner i mungipan när jag äter prosciutto. Och det är ju för att han har en... I min värld är det enormt pretentiöst. För det har liksom inget innehåll utöver. Men jag avgudar det på ett sätt. Jag skulle liksom, jag törstar efter att ha den självkänslan att kunna tänka att det jag överhuvudtaget bara har att säga om världen, om en macka, är viktigt för er. Mm. Medan jag själv då tycker att jag ska hålla på och ta bort bokstäver och bla bla bla, och det ska genom i 3D och samhällskritik och sådana saker. Gud vad härligt att vara så ohämmad och så, ha en så djup självkänsla.
Mm. Det här är ju väldigt avancerat. Men jag måste säga att alltså, du tillhör... Nu blir det lite skevt här, för nu ställer jag mig liksom på Alex och Sigges sida här mot dig. Men jag ska vara så transparent och ärlig som möjligt. Men du tillhör ju ett litterärt universum som jag inte förstår. Mm-hmm. Jag kommer ihåg när... Det var när du och jag skulle göra det här tv-projektet. Vi spelade in en tv-pilot, det har vi pratat om för en avsnitt sen. Och då tänkte jag att jag skulle läsa din bok, Världens sista roman, som någon typ av research. Och jag läste ungefär halva, sen fick jag ge upp. För jag förstod ingenting. Jag förstod inte.
Nej.
Jag förstod inte, alltså jag förstod knappt vad det handlade om.
Nej.
Alltså det, och det har hänt mig väldigt många gånger i, vad ska man säga, samtida ganska så avancerad litteratur. Jag förstår inte stilen, jag förstår inte budskapet. Jag ser att det kanske finns någonting där, men det är liksom fördolt för mig. Och det här gör mig inte så mycket, för att jag har ingen ambition att förstå väldigt svår litteratur. Alltså litteratur är inte mitt primära område. Så jag kan liksom lämna och säga, men jag kan inte avgöra kvaliteten på det här. Men jag kan i alla fall identifiera att du skriver på ett sätt som jag inte förstår. Den litteratur som jag då älskar är mycket, mycket rakare.
Mm. Jag älskar ju rak litteratur också. Till exempel Bodil Malmsten, sådana saker. Jag vet att det är mycket svårare att få till. Det är inte det kan vara, just den boken var ju meningen att den inte skulle förstås. Och då kan man ju det låter ju väldigt kokett. Det finns en väldigt enkel förklaring som jag nu kan prata om liksom. Men den där boken är skriven av en person som försöker bearbeta förlusten av ett ofött barn utan att någon förstår vad det handlar om, av hänsyn till sina nära och kära.
Och jag vill minnas
det utspelar sig på ett symbolistiskt plan liksom hela tiden, där huvudpersonen gör sig själv till, jag tror att, alkoholist och psykopat och såna saker, för att man ska liksom titta på fel, liksom look no hands, och titta åt andra hållet. Sen och det fanns liksom, jag tror att jag gjorde några författarbesök, till slut så var det liksom en som förstod, som hade liksom bara rakt genomskådat hela boken och sett att det är det här det handlar om. Det här på sidan 253 står det rakt upp och ner. Så det handlar om att dölja för att visa och visa för att dölja. Det är en klassisk strategi om man vill försöka vill hantera någonting utan att sälja ut det, så att säga. För man vågar inte det.
Mm. Det kanske är det som jag... För mig så handlar det här inte då om pretensioner egentligen, och det kanske inte handlar om självkänsla, utan jag tycker bara att det är synd att... Varför ska man dölja sig?
Mm.
Varför ska man dölja någonting? Särskilt i litteratur. Ska det inte vara tvärtom?
Precis.
Det är inte där hemligheterna ska fram.
Mm. Jag håller med dig. Jag har aldrig hävdat att mitt sätt att skriva är rekommenderat. Det är bara så jag skriver, så att säga. Jag försöker komma till den här avklarande, det jag menar med den här mackan, fettet ut mungipan på liksom, där vill jag vara en vacker dag. Mm-hmm. Men jag har en bit kvar, jag vågar inte riktigt. Och det har inte att göra med mig själv, utan det har alltid att göra med att man ingår i ett liv med andra människor, och man vill inte, om man ska utgå liksom för en egen subjektiv upplevelse, så finns det alltid människor omkring som man vill skydda, så att säga.
Vänta nu här.
Om man inte är Lars Norén till exempel.
Ja, du menar alltså att du har krånglat till det på det här sättet, det är för att skydda människor i din omgivning?
Fast, ja, lite självbedrägeri är det ju liksom. Det är ju också lite grann att jag själv gillar den här typen av utmaningar. Ja. Att jag växte inte upp i ett hem där jag läste böcker, däremot löste jag korsord. Så att jag är språkperson liksom.
Ja, jag förstår det.
Jag gillar att mickla med språket. Och då tyckte jag väl att, ja, var ska jag bli då? Musiker eller? Nej, men då kan jag bli författare. Sen kan jag hålla på med mitt lilla hörn. Och beundra dem som liksom lägger ut texten om massor av saker.
Att skriva en roman utan bokstaven A, det är ju lite som att lösa ett korsord, gissar jag. Och du skickade över en sida till mig ur romanen för ett tag sedan.
Jo,
men den var väldigt fin. Men problemet i det är ju att språket, om jag får säga det, blir ju lite konstlat. För att det finns så många ord som du inte kan använda.
Ja, absolut.
Så istället för vrålar så måste du skriva ryter, ja, till exempel.
Eller skriker, precis.
Eller det där var dåliga exempel, men det måste finnas... precis, du får aldrig säga sa.
Nej.
Till exempel. Alltså, jag märkte ju i synonym, i valet av ord, att det kändes lite, liksom, ibland kändes lite grann, det var väldigt svårt att förstå liksom tonen i boken, i och med att så många ord var förbjudna, så att
Nej, det är precis det
här. Det blir lite konstlat.
Ja, absolut, det blir definitivt. Och så att säga, min ambition är bara att överhuvudtaget få ihop en bok som går att läsa. Då tycker jag att jag har gjort liksom, inte. Det som är befriande med det är att, så att säga, kravet på att skapa den bästa meningen som man normalt sett alla författare sitter med i varje stund. När du ska beskriva fettet som brinner ut med mungipan, så är det den bästa meningen du är ute efter. Den mest kanske precisa, eller den mest lyriska, eller den mest... ja, vad det nu kan vara. Medan jag då har liksom befinner mig i ett tillstånd av hjärnblödning, så jag behöver inte det. Jag är fri. Ja. Jag behöver bara få upp en mening som fungerar. Och sen kommer det förmodligen bli liksom någon konstig form av mycket underlig sörja, men jag gör ju det mesta för att det ska bli så läsligt som möjligt.
Om jag ska leva mig in hur Sigge Eklund tänker kring det här, för det var ju framförallt han som irriterade sig på dig, så tänker han nog så här: här har jag skrivit en väldigt uppriktig, hans senaste bok handlar ju om att njuta på olika sätt. Vad är den heter nu igen? Men den heter ju Livets små njutningar. Ja. Och då tror jag att han tänker så här: här har jag, det är kanske lite larvigt att skriva om att njuta av livet, men jag är ärlig, jag skriver sanningen, så här är det att leva. Och vad händer då? Fortfarande inne i Sigges huvud här. Kritikerna hatar mig. Sen kommer Daniel Schelin och skriver en bok utan A. Tillkonstlat. Osant.
Just det.
Pretentiöst. Men kritikerna älskar det.
Ja, det är så.
Jag tror att det är den typen av var du med det här projektet hamnar eventuellt då i ett litterärt... i en litterär hierarki. Det är det som stör honom allra mest. Där man redan nu kan se liksom början, DN-recensionen, Daniel Schelin såg bilden på den lille pojken på stranden. Han skakades i det innersta av sin själ och bestämde sig för att aldrig mer använda bokstaven A. Alltså en sån bok kan ju inte sågas.
Nej, jo, det kommer den kunna, tror jag. Men jag förstår,
du har liksom garderat dig genom att knyta an till ett sånt, vad ska man säga, lovvärt projekt. Och Siggos insida är: jag går omkring i världen och njuter. Det är ju väldigt mycket enklare att...
Men vi pratade om hans bok tidigare. Jag upplevde att det fanns mycket mer intressanta, komplexa saker än att det var någon som gick omkring och njöt. Jag tyckte mycket om den där. Och jag tror inte att... och tyckte,
men det såg inte kritiken.
Nej,
det så att precis, i den litterära hierarkin...
Hade jag fått recensera den hade jag sett den.
Ja, det var synd att du inte gjorde det.
Nej, jag håller med dig om att det finns ju mängder med olika former av... då andra sidan man kan säga, ja, jag förstår, du menar, du säger DN. Ja, då kan jag kontra med att sannolikt kommer samma bok då, om jag skriver den, om jag lyckas få ihop den, bli programmatiskt sågad i Aftonbladet. Så att det finns flera olika röster och perspektiv på det här som gör att... men det är ju inte, det är inte som, ja, det, så kan man inte liksom, jag försöker ju för fan bara få klart den här boken också, för att den liksom är en del av någon slags döstädning som jag håller på med i mitt liv. Sen är inte, vi får väl se. Jag tror att det går ju, så att säga, det finns ju också andra aspekter som gör att böcker blir sågade eller hyllade, som inte har att göra med nödvändigtvis det formmässiga, utan som har att göra med det moraliska innehållet. Så att säga, är du uppbygglig? Riktar du kritik mot, så att säga, är du sverigedemokrat och skriver om och ventilerar de åsikterna i en roman? så är det ju sannolikt så att du inte kommer att bli särskilt väl mottagen oavsett hur väl du skriver, skulle jag påstå. Det finns ett kulturetablissemanget är ju vår samtida moral. Det är det kulturscenen håller på med. Den lokala moralen i Sverige håller vi på att avbehandla och diskutera vad som är här och inte. Och då smyger sig naturligtvis litteraturen in där som ett exempel.
Men där är väl din bok väldigt uppbygglig. Du hade ju kunnat skriva en bok om en man som ser den här lilla pojken spolas upp på stranden och känna att det var jätterätt. Det skulle ju vara moraliskt litterärt intressant.
Ja.
Där någon då tycker att nej, men det här var ju rätt.
Absolut. Det skulle precis, då närmar vi oss den typen av då kanske vi närmar någon form av idé om det finns ju vissa författare som till synes ikläder sig ondskan. Men kulturdemokratismanget kan mycket väl tillåta det också, för att man tillåter då att den här författaren utger sig för att vara en ondskefull person, och vi alla vet ändå att, så att säga, han Michel Houellebecq kan få sådana typer av läsningar sådana saker. Att,
men du iklär dig godheten här med ditt projekt i alla fall.
Grejen är att jag vill ha roligt. Det är som är grejen. Jag vet att det ska vara en rolig bok.
Lät inte så när du pratade om den sist. Då var du ju väldigt allvarlig.
Ja.
Det var inte humorn som...
Det var kanske inte det.
Nej.
Men
den här boken om den lilla pojken som får
det... Nej, handlar inte om honom.
Den handlar inte om honom.
Den har slutat att handla om honom.
Men han inspirerade att skriva ut han... Men det blev en humoristisk bok.
Precis. Jag märker nu att mitt case inte håller riktigt. Jag försöker att bygga en lustfylld och rolig framtidsskildring av Sollentuna år 20, om 100 år i framtiden, som är väldigt lustigt. Bara det med ett problem i det samhället, att det saknas någonting.
En bokstav.
En bokstav.
Ja. Jag ska säga två saker här för att vrida lite på dagens ämne. Och det första är att jag kan väl vara öppen med att jag står på Alex och Sigges sida här. Jag tycker kanske att det är lite larvigt projekt så här långt. Och att det finns något kokett i att hänvisa till den här lilla pojken. Och sen gör att det säger då att det här inspirerar mig att skriva den här romanen. Men med det sagt så skulle jag säga att det här sättet som vi pratar nu, och också som Alex och Sigge pratade om oss och vi pratar om dem, det är väldigt manligt.
Absolut.
Nu tror jag vi kommer till någonting som jag tycker egentligen är mer intressant än din bok är också intressant, men den finns ju inte än, så vi får ju se vad det blir. Det intressanta är här, och det är en spaning som faktiskt inte är min, utan den kommer från Malin Ekman, som hon sa det här i en Expressen-podd som fanns för några år sedan. Det var Malin Ekman och Ida Ölmedal som hade en sommarpodd, ungefär som vi hade den här podden som en sommarpodd, som hette Sex samtal om män. Och då så drog slutsatsen att någonting som stärker den manliga gemenskapen är att man tillåter sig själv, att kritisera varandra. Och kanske till och med var ganska hård. Men fortfarande var vänner. Och om man tittar på de två, mest framgångsrika, i alla fall inom det lite mer kulturella fältet av de poddar som finns, så är det ju Alex och Sigge och Filip och Fredrik. Två väldigt goda vänner. Kärnan i deras dynamik är att de är ganska hårda mot varandra och kan skratta åt varandras larviga sidor. Utan att de överhuvudtaget blir ovänner. De kan vara jättehårda ibland. Och retas och tracka varandra. Och det hoppas jag att vår vänskap också ska hålla här. Trots att jag nu sa att jag tyckte ditt projekt var lite, var lite larvigt. Ja. Så att om podden läggs ner efter det här avsnittet, då stämmer inte den här spaningen. Men spaningen är att så här gör då inte kvinnor.
Nej, okej.
Och det kan man höra dels i poddar som är mellan två kvinnor, och där det är mycket mindre konflikt mellan de två, utan konflikten är mellan de två och världen. Och det där är också, tycker jag, man kan se i kommentarsfält på till exempel Facebook. Man använder folk inte Facebook riktigt på samma sätt längre, men för några år sedan så var det mer att, kommentarsfält som domineras av kvinnor, så är det ju mer konsensus och också peppande. Medan männen kan gå in, trots att de är vänner, och säga, nej, det där, jag fattar ingenting, du är helt dum i huvudet. Mm. Och det här gör då i den manliga gemenskapen att det blir liksom högre i tak och också lättare för män att hålla sams.
Mm.
För män har, i den manliga gemenskapen finns, vad ska man säga, trackningen. Om det inte går över till någon typ av mobbing, så finns det som relationsbyggande. Så det som Alex och Sigge gör genom att bara ens benämna vår podd och prata om ditt projekt är egentligen att sträcka ut en hand.
Aha, du, ja,
det. Och när vi träffas på, när coronan är över och det blir någon typ av kulturmingel igen.
I LA kanske.
I LA. När du och jag är över i LA.
Och Sigge bjuder på mackor.
Vi får gå en liten promenad med hans nya hund. Eller du och jag ska sälja in ett filmmanus och han vill liksom hjälpa oss in i branschen.
Vilken fantasi då.
Jo, men då så kommer det bli liksom att det här har varit relationsbyggande.
Mm.
Det här, den här lilla traktningen kring din roman. Och det är det som är liksom hemligheten i den manliga gemenskapen, att den kan bli så stark. Det är att det här tillåts, det här är till och med någonting som behövs för att den manliga gemenskapen ska bli stark.
Det får mig att tänka lite grann på Claes Östergrens senaste stora lunta roman, där finns det ju en, så att säga, en indirekt lång beskrivning av arbetet i Svenska Akademin. Och då finns det liksom en bild av att där inne, så att säga, sitter de och verkligen läser lusen av varandra. Det är liksom, det är värre än skällebreven mellan Johan den tredje och Ivan den fjärde. Alltså, man verkligen liksom gör ner varandra totalt. Liksom. Men sen går man och äter ärtsoppa tillsammans och är kompisar igen. Och det låter som en befriande situation på ett sätt, men den är ju inte klassiskt patriarkal, den institutionen, får man säga. Då skulle det här kunna vara ett inlägg som stödjer din tes i så mått då, att på grund av liksom, till exempel då kan jag tänka mig, Svenska Akademin hade ju att man inte kunde gå ur, så på grund av att ni är fångna här i den här, vi kommer alltid vara varandra trogna, då kan vi höja, så att säga, taket, eller då kan vi liksom bete oss riktigt hemskt. Jag tror jag har fått intrycket av det som sagts i akademins rum är ingenting mot så att säga, Alex och Sigges retningar, så att säga. Utan där har verkligen varit att man gör ner folk vid varandra vid fotknölarna, men sen är man kompisar igen. Men varför skulle det, vad säger det då om, är det då helt enkelt så att det finns en slags underliggande villkor i, om du liksom, det du beskriver som en kvinnlig motsvarighet, att här kan den här vänskapen kan ta slut om den inte fortsätter att bekräftas.
Ja, om den är mer känslig för konflikt, skulle man kunna säga, uttalad konflikt.
Mm.
Och det här, alltså alla sådana spaningar, det fattar ju du också att det blir ju lite förenklat förstås. Men på det stora hela, och hur jag...
Jag måste fråga dig, har du brutit med någon vän en gång? Jag har brutit med honom, eller brutit med henne, alltså som vän. För det tycker jag ofta, jag har hört kvinnor säga det, jag har brutit med henne. Så att säga, brutit.
Ja.
Vi var de svåraste vänner, men som om ingenting har hänt. Mm.
Alltså jag, nu blir det här ämnet spännande på ett sätt som jag inte hade kunnat förutsäga. Jag har nog gjort det.
Ja.
Men vet du varför?
Nej.
För att jag är så kvinnlig. jag klarar inte av konflikt.
Okay,
jag tycker det är jättejobbigt. Jag är omanlig på det sättet. Jag klarar inte av de här trackningarna och retningarna. Alltså jag stöder fortfarande tesen att det är så manlig gemenskap byggs.
Mm.
Men det funkar inte för mig. Jag är känslig.
Just det.
På ett sätt som är larv. Alltså, ja.
Ja. Så när du då kallar mitt vad heter det, livsverk som håller på med 10 år för en kokett, så är du kanske... Hoppas du väl inte då på att jag går emot dig?
Nej, för att jag identifierar ju dig sedan länge som en riktig man, men som mig själv som något annat.
Aha,
så, att, ja. Så det är mycket, men jag vill ju också, jag vill ju vara med i den manliga gemenskapen. Men mycket, det är mycket möjligt om du hade kritiserat mig på något sånt sätt, så skulle jag brutit kontakten.
Ja.
Så det får du inte göra.
Nej, fan, är precis alla... gå på mig då helt enkelt, och som ett stoiskt lejon.
Jo, men jag tror att du tål det också. Jag har en känsla att du tål det.
Alltså jag tål vissa saker, men det finns vissa saker, angrepp som jag inte tål, och det beror på det liv jag har levt. Och det är när man så att säga underminerar bevekelsegrunden för någonting, också, och vissa former av jo, faktiskt. Nu måste jag faktiskt, apropå det. Det här är helt fel ingång och det är fel, absolut fel. Det här är bara klumpigt av mig att dra upp det här. Men Lars Norén gick ju bort förra veckan. Och då var jag tvungen att gå till min romanprojekt och anonymisera en viss del. För jag hade hoppats att han en dag skulle läsa det jag hade skrivit. Jag har nämligen, så att säga... det finns liket av en dramatiker ihopknölat till en boxermotor och en Subaru. I boken. Och det är en hämnd, en personlig hämnd mot Lars Norén, var tänkt som. Men nu får jag ta bort det där.
Varför ville du hämnas på honom då?
För att han outade att jag hade förlorat ett barn. Och det, alltså man kan beskriva, jag har ju beskrivit i en av sina dagböcker. Det beskrevs väldigt fint om honom i runorna, att han hade en förmåga att få människor att lämna ut sig själva väldigt mycket. Och jag var väldigt ung och skulle in i den här branschen och skulle få en intervju med honom, och han var knepig och trölig. Jag hade precis varit med om den här hemska upplevelsen och liksom gav av mig själv det. Och jag visste inte att han skrev dagboken. Det var innan han kom ut med första dagboken. Och det var klassiskt case av amatörism från min sida. Jag skulle naturligtvis hålla ett glapp. Och då skrev jag den dagboken sen. Och det är ganska många författare som tror jag haft med mig som någon slags kokett liten fjantig figur på olika sätt. Kerstin Ekman och Maria Lindberg är var nu senast och snackade, och det har inte så mycket, alltså, ja, att man tycker att jag ser ut som att jag har fluga på mig, jag bjuder på det, liksom, jag kan tänka mig det, jag förstår det, men det här var liksom, rörde andra personer än mig liksom. Och då, sen dess har jag liksom gått och ruvat på att jag ska trycka till honom på något sätt någon gång, jag glömmer det inte helt enkelt.
Okej, men det här var alltså någonting som du sa till honom i samband med intervjun, men det var aldrig någonting som publicerades?
Nej, det publicerades aldrig då. Nej. Och det, jag var otroligt rudis får man säga, jag skulle naturligtvis inte gått med ett sånt köttstycke till denna stora men han hade ju förmåga att, det var precis som jag skrev, han hade ju förmåga att få dig att känna dig sedd i stunden som person, han hade, när hans sol lyste på dig så var det liksom fantastiskt att vara i, så att säga, i dess strålkastarsken på något vis. Det finns en sån författare till som jag har mött, och det är Peter Hög. Men då var jag lite mer rutinerad, som har en slags väldigt stark, så att säga, supermanlig skulle jag nästan säga, så här faderlig närvaro på något konstigt sätt, samtidigt som man kan lika gärna vara djävulen. Liksom.
Men du blev alltså arg för att...
Det var ju nästan 20 år sedan.
Men du är fortfarande arg?
Ja, nu är jag arg för att han har dött.
Ja, för att han aldrig fick läsa,
Det här är otroligt. Det här tycker jag är verkligen fåfängt och självupptaget av mig. Men jag uppskattar honom jättemycket som en av Lars Noréns dramer som jag såg på SVT för många år sedan, så fick mig att bli författare. Så jag har liksom allt att tacka honom. Jo, men som person i det här fallet så är det dra gränsen.
Hallå, du hade ju skrivit en bok som handlade om att förlora ett barn.
Det gjorde jag senare. Det gjorde jag i samband med det där. Men det är också så här, ska någon berätta om det här så är det jag som ska berätta om det, förstår du? Det ska inte komma ur någon dramatikers mun. Liksom,
jag förstår. Så. Jag är helt okänslig för sånt där egentligen. Jag har gått till en psykolog ganska mycket, och några gånger så har vi pratat liksom om hans, vad ska man säga, tystnadsplikt. Och då har han ställt frågan så här, ja, finns det några fantasier om att jag skulle då prata om dig med någon annan? Alltså, är du rädd för det?
Mm-hmm. Så terapeuten ställer du?
Ja, men vi har ett samtal på den nivån ungefär. Alltså man pratar om den egna relationen också mellan oss två. Och då har jag sagt, nej, inte alls. Alltså, det skulle till och med kunna vara så att du i Freuds anda skrev en bok om mig som heter Vargmannen. Om alla mina perversioner och hemliga tankar. Och sen skulle den publiceras. Så skulle jag tycka att, ja, det var ju kul att den...
Ja, och alltså jag skulle publicera och alla skulle veta att det var du.
Ja, visst. Ja. Alltså jag skäms inte över den.
Nej, du borde bli författare då, helt enkelt.
Ja, eller så finns det, jag hör ju själv att det kanske finns något enormt
men det kanske
neurotiskt här som inte jag själv ser. Men,
ja,
men
är lite spontan... storvulet drag kanske att man tycker att man ska vara så intressant att en terapeut ska skriva en hel bok om
det. Ja, det, ja. Jo, men det är det här med, du vet, min inre värld och nallarna. Och
ja, precis.
Det där att om någon, min största önskan var ju som, många av mina vänner under uppväxtåren var så där, hade en rädsla av att bli kanske genomskådade. Men för mig var det, och det är väldigt vanligt i tonåren och runt 20 sådär, att man är rädd för att bli liksom, ja, genomskådad och avslöjad som någon typ av bluff. Men för mig var det alltid tvärtom, att jag var rädd att ingen skulle se mig. Men skulle den dagen någon se mig så håller det som finns där inne. Och det är väl det som är, det är väl det som är fortfarande impulsen. Den är ju väldigt storslagen förstås. Men om någon då får tillgång till mitt inre och vad som än finns där inne för mörker, så kommer det vara intressant, och den här Vargmannen-boken då kommer sälja. Eller folk kommer... Alltså ja, det är nästan så att jag önskar att någon skulle porträttera mig på det sättet. Så att allt det här som jag själv kanske inte riktigt kan gestalta skulle få komma fram. Det har jag nog som en hemlig fantasi.
Men du kanske ska göra någon stunt då? Begå en handling som gör det omöjligt för omvärlden att ignorera dig som person, och vi måste förstå vad som pågick inuti det. Det låter ju naturligtvis som att man ska göra en hemsk handling.
Ja, så lite som han som sköt John Lennon.
Ja.
Liksom, han ska hamna i... Jag hoppas det inte behöver gå så långt. Men det är kanske det som är min... så jag verkar i offentligheten. Alltså det jag säger i vissa program är ju mina mest intima hemligheter egentligen faktiskt. Jag döljer mig lite grann. Alltså jag har också lite av ett kodspråk. Det går inte så långt att jag tar bort bokstaven A. Men jag är ju mer transparent i min offentliga verksamhet än vad jag är privat. Då är jag inte lika transparent. Mm. Jag har inte förmåga att vara det. Kanske de allra närmaste. Men i övrigt så framstår jag nog som hemlighetsfull på något sätt. Men det här att tala i offentligheten har... Det är där jag är... Ja, det är där jag är som ärligast.
Mm.
Faktiskt. Det gäller även den här podden. Faktiskt. Det är många saker jag säger här som jag inte säger till någon annan faktiskt. Jag borde, men det, jag har svårt för det.
Men tittar du då på om folk, jag vet inte i vilken utsträckning människor reagerar på vår podd, men vill du då titta på vad de ska säga? Om jag skulle ha blottat någonting skulle jag nog...
Jag tror min ena lillebror sa, jag tror han fortfarande lyssnar på podden, så sa han något i stil med att vad kul är att lyssna på din podd med Daniel, för man lär ju känna dig.
Okej. Ja.
Och sen så när vi ses i vanliga fall så pratar vi inte om såna här saker. Inte så ofta i alla fall.
Ja, men egentligen så ska man ju, så att säga, för att summera det här så kan jag väl på ett sätt ge dig då och Sigge framförallt i någon mån rätt. Men sen kan man liksom inte alltid leva upp, man kan nog inte riktigt, man gör nog så gott man kan, så att säga. Jag skulle till exempel behöva skriva mer direkt, så att säga. Och jag har provat lite grann. Sara Stridsberg vet jag, eller har hört, författaren, har en slags metod att hon liksom sätter på någon slags storvulen tonårsmusik.
Mm.
Liksom, och, för då liksom brister de här hämningarna man har om att så här får jag inte skriva och sådana saker, utan nu fram med hjärta och smärta liksom, att det funkar. Jag har provat, det funkar inte på mig. Liksom, det går inte. Så det är väl förmodligen, men då kan man ju liksom säga, ja, över min lite lägre avsten så kan man konstatera, ja, här vilade en stor hämning liksom, ungefär. Då får det vara då. Då får det vara så.
Men jag kanske kände, alltså för mig så tillhör ju du en typ av litterär krets eller inriktning då, som jag själv aldrig har förstått, men som varit ganska så förhärskande under de två decennier som jag har varit verksam i det här yrket. Men för mig var det den stora befrielsen var när Knausgård kom.
Mm.
För då kände jag så här, nu är den här eran över när man döljer sig.
Mm.
Nu är vi tillbaka till något rakare. Någonting som också i det raka också är mer romantiskt.
Mm.
Det går in i alltså Knausgård, det är inte bara att han skriver hur det känns att lägga en plupp, sån här diskmaskinsplupp i diskmaskinen.
Mm.
Utan han har ju otroligt högtravande tankar om livet och konsten och naturen och solnedgången och Gud och änglarna och döden.
Mm.
Och sånt. Men det beskriver han med samma raka språk. Och uppriktighet och ärlighet. Så att jag kände när jag läste hans böcker när de kom att nu äntligen är vi på väg in i en ny era. Nu är det här den tillkonstlade eran.
Mm. Nu, från och med nu börjar vi låtsas som att språket verkligen betyder någonting.
Ja, men det gör ju väl det.
Mm.
Alltså den här lite så där ja, vad ska man... Ja, men vad då? Du tror... Ja, vänta nu här. Du är... Kan man säga att du är postmodern? Alltså du har förlorat tilltron till att någonting går att säga.
Nej, inte alls. Men det måste gå att sägas. Men det behöver omvägar för att sägas. Och det är nog typiskt så att säga, en sjuka från en postmodern.
Varför
sjuka.
Omvägar?
För att... Det är en sak att liksom formgjuta någonting på 3 sekunder, en annan sak att bygga upp det med små medel. Då ser man ju under lång tid, då ser man ju hantverket. Jag älskar sån här typ av konst där konstnärer har suttit och typ så här, satt ihop gem i ett år. Här ser jag tiden, här ser jag hantverket är gjort. Liksom. Förstår du? Det är den, där är kärleken för mig. Det är den, så att säga, handlingen. Språket som handling på något vis.
Det är ju lite att skriva en roman utan bokstaven A.
Mm.
Sitta och sätta ihop gem under ett års tid.
Precis. Sen behöver inte det bli någon vacker skapelse, men det är ändå på något vis vi skänka min tid åt något håll, så att säga. Och det kan bero på att jag innerst inne upplever att jag räcker ändå inte till själv, så att säga. Jag duger inte själv. Så att det är ju...
Ditt jag inte tillräckligt starkt.
Nej,
en person är inte tillräckligt stark.
Så du måste
besjäla projektet.
Precis, ja,
du måste hitta en omväg.
Hitta en omväg.
En form.
En form, ja, precis. Och jag är ganska, men jag är inte så att jag sörjer att jaget är svagt. Jag har inget, så att säga, utan det är tillåtande, så att säga. Det är okej. Att det får vara.
Ja, intressant. Jag tror ju inte på det svaga jaget. Jag tror att jaget är enormt. Jag tror ju det.
Mm.
Jag tror att det håller. Du behöver inga omskrivningar.
Nej, men det är därför jag så att säga, återkommer till att för sista gången, boken kommer innehålla bokstaven A till slut. Det måste fram. Det är för att jag ska tvinga mig själv att komma upp på den här banan. Tvinga mig själv att bli Sigge Eklund på slutet, om man säger så. Komma i kontakt med det här. Men det är jättesvårt när man har varit hemma det så många år.
Ja.
Och det blir, jag kan säga, det lilla jag skrivit, det blir inte bra. Men det får väl också vara som det.
Men det kanske blir sant då?
Nej.
Inte det heller.
Nej, inte ens det blir det. Det finns så här ordspråk, så här, han var en dålig skådespelare, allra sämst var han i rollen som sig själv. Ja. Det märkliga, jag tror att dina ögon får något slags konstigt i det. För dig, om det skulle vara så, om du skulle leva i det, så skulle du bryta ihop. Men jag gör inte det.
Nej, det... Ja, det här är avancerat, för det handlar ju om... Jag har ju, som jag berättat här, jag har ju också försökt skriva om mitt liv.
Mm.
Jag berättade om mina misslyckade romanprojekt.
Varför blev de misslyckade då egentligen?
Ja, du, de blev så fruktansvärt dåliga.
Men varför då?
Ja, det är intressant. Alltså, jag tror ju då att mitt jag håller. Men... jag märker ju när jag läser det här i efterhand, när det går några år, att det blir för mycket, om man säger så.
Mm. Men var det en självbiografi eller var det en roman du försökte skriva? Vad var det du ville skriva för någonting? Alltså var det finns memoarer, det finns självbiografi, det finns självbiografisk roman och det finns autofiktion, det finns romaner, det finns ganska många olika så här, som vi i kulturdepartementet håller på med och delar in saker och ting. Memoarer, då försöker man bara berätta vad som har hänt.
Ja, men,
och romaner, självbiografisk roman, då hittar man på jättemycket. Så
ja, men du kallar det självbiografisk roman då, mm. fast med ganska fantasifulla inslag.
Mm. Men det fanns en handling, en så att säga.
Ja, precis.
Mm.
Men det här har liksom aldrig fungerat. Och det är inte, alltså det är inte bara jag som tror att det inte fungerat, utan det är kvalificerade människor som läst det här och sagt att det inte fungerar, att det inte håller. Jag hade ju en sån redaktör eller förläggare som läste, och sen så efteråt när han hade läst och pratat om det så sa jag då: tycker du att det är värt att jag ska jobba vidare på det i alla fall? Nej, jag tycker faktiskt inte det, sa han då.
Vilket otroligt...
Ja, det var väl, ja. Ja, men det var väl ändå rätt bra så att ja. Han sa det. För att annars hade jag ägnat många år åt det här. Ja. Så någonting i mig, alltså jag har ambitionen att vara transparent, säga allt och det ska bli vargmannen och alltså det ska bli stark på det sättet. Men det går inte, så att någon typ av brist måste finnas i min gestaltningsförmåga och min också blick på mig själv. Det är mycket möjligt att jag också döljer mig något enormt, men jag gör det omedvetet då. Mm. Du gör det i alla fall medvetet.
Mm.
Förstår du att du gör en litterär form av det?
Min tilltro är ju, nu kommer ju så att säga, nu kanske här blir ytterligare ett spår, men det är ju min övertygelse att jag döljer mig själv så uselt att det syns mer vem jag är än om jag hade försökt berätta vem jag var, förstår du?
Ja. Ja, det här får vi tänka vidare på. Ja. Men för att bara knyta upp säcken då. Men blev du sur när Alex och Sigge var hårda mot dig?
Alltså
eller såg du det bara som ett sätt att bygga en typ av manlig gemenskap?
Alltså, se hur det gick för Marcus Birro. Jag är inte så säker på att det verkligen är manlig gemenskap. De kanske bara är ute efter att slita sig stycken. Jag tror att...
Jo, men problemet är att Marcus Birro blir sur om man retar honom.
Ja.
Alltså, det är ju att tåla retet. Det är det som är det är det som bygger gemenskapen.
Mm, just det.
Att säga så här: okej. Okay, du skojar lite, men du egentligen vill du vara med och leka här.
Mm.
Ja, men om man blir sur, då förstör man ju allting. Så det får man inte bli.
Nej, just det. Men det är kanske då den manliga gemenskapen inte tillåter egentligen.
Nej, det gör den inte. Alltså den manliga gemenskapen tillåter inte att man blir kränkt.
Nej, just det.
För då har man straffat ut sig själv. Så det får man inte bli.
Det här blir ju jätteintressant att fortsätta prata med, för just män och kränkthet är ju liksom två begrepp som intimt hör ihop med varandra i vår tid. Så att säga.
Verkligen.
Den kränkta
precis, man pratar ju alltid om vita kränkta män, men hemligheten med män är att de inte blir kränkta, förutom några få, men de som blir kränkta, de förlorar sin kraft.
Mm.
De blir kränkningen leder till en kastrering.
Mm.
Så det handlar om att inte bli kränkt. Att kunna stå emot och inte bli kränkt.
Man tänker på en annan, om man ska säga en lätt kränkt kvinna. Då tänker man kanske, då innehåller ordet kränkt någonting annat. Än den kränkta mannen är ändå, i min värld, lite mer löjlig.
Mm.
Den kränkta kvinnan har ändå, han är kränkt. Ungefär så. Lite grann. Men att den kränkte mannen har inte blivit kränkt. Han har bara uppfattat sig det. Han har bara tagit illa vid sig av någonting som är...
Ja, precis.
En liten tuva har vält ett stort glass, liksom. Mannen är kränkt. Men,
det här får vi tala vidare om, tycker jag.
Mm, vi gör det. Vi fortsätter helt enkelt nästa gång med detta.
Så det
får vi se om vi är kränkta då. Alex och Sig, men de kanske bara...
ja. Nej, vi sa ju inget dumt alls. Nej.
Hörrni, tack för att ni lyssnat, kära tittare. Vi hörs igen nästa gång.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.